Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Wine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Det här är ett väldigt speciellt avsnitt, så jag tänker att jag ska börja inleda det på ett annorlunda sätt också. Jag är inne i en väldigt speciell period i mitt liv just nu, kan man säga. Eftersom att jag är gravid och ja, om allt går som det ska så är det bara typ 3 månader kvar tills vårt barn kommer. Och det är liksom, ja, det är det konstigaste jag har varit med om någonsin i hela mitt liv, att vara gravid. Så varför det här avsnittet blir så speciellt blir för att jag har bjudit in min partner William Johansson till det här avsnittet för att prata mer om liksom hur livet är just nu som liksom blivande föräldrar. Först, ingen av oss har barn sedan innan. Och du vet, det är liksom, det är mycket att beröra. Det är mycket som du som lyssnar, oavsett om du själv har gått igenom eller går igenom den här resan, tänker jag att det finns mycket att relatera till bara när man gör stora livsförändringar överlag. För om det är någonting som många, särskilt i tolvstegsvärlden vet jag, säger att man verkligen ska se upp med i nykterheten, så är det förändringar, oavsett om de är positiva eller negativa. Men så här stora livsförändringar. Så ja, jag hoppas att du som lyssnar känner att att du får en fin lyssning helt enkelt. Så med det sagt så välkommen till Don't Wine About It. Och så tar vi in William här, som egentligen redan sitter här. Vi fuskar lite.
Ja, jag sitter.
Men vi kör igång. Välkommen.
Tack.
Du är tillbaks.
Det är.
I podden. Hur känns det?
Tydligen. Det är tydligt.
Tydligen. Hur känns det då?
Jo, men det känns bra. Det känns bra. Hur känns det själv?
Jo, tack. Jo, nej, men det känns bra. Det var ett tag sedan jag gjorde det här, så jag känner, det blir alltid lite så. Fast jag märker att det är som att, alltså att podda menar jag var ett tag sedan, men jag märker att det är som att lära sig cykla. Mm. Det sitter liksom i. Mm. Ändå, fast det känns lite vingligt kanske i början.
Just det,
ja. Men det känns speciellt att göra det här med dig igen. För förra gången som du var med så pratade vi om din livsresa och sådär. Så den får man gärna lyssna på Don't Wine About It.
Jajamän.
Om man vill höra mer om din bakgrund och så. Men precis, att vi väntar ju barn, min älskling.
Det gör vi.
Ja, en dotter.
En dotter.
Och när vi spelar in det här avsnittet så är jag gravid i vecka 26. Så det är alltså mer än hälften av tiden som har gått.
Mm.
Hur känns liksom hur känns livet för dig just nu?
För mig?
Ja.
Jo, men det känns, det är ju, alltså, ja, alltså det är ju liksom både och. På ett sätt känns det väldigt naturligt och väldigt normalt. Alltså det låter väldigt konstigt, det är liksom en del som inte jag tycker liksom har förändrats så mycket på ett sätt, men sen på ett annat sätt så är det ju vissa förändringar, och sen så samtidigt så tror jag inte heller att man riktigt kan liksom förana någonting förrän det liksom finns framför en. För att allting jag just nu föranar, det är ju liksom bara en kognitiv tankekonstruktion. Alltså skapat av någonting som inte jag har någon aning om överhuvudtaget. Så det är så svårt. Men man har ju tankar, det har man ju om framtiden, så är det ju. Och det kan ju vara farhågor och känslor utav nervositet eller oro som dyker upp emellanåt, men inte så mycket som jag trodde ändå faktiskt sista tiden. Men det är, ja, det är nog en kombination, tror jag, utav säkert allt möjligt, utav lite allt möjligt.
För att många säger att så här, kvinnor som blir gravida, de blir mammor direkt när de liksom ser att det är positivt på graviditetsstickan typ. Medans för papporna eller partnerserna som inte är gravida, så blir man förälder när barnet väl kommer. Och nu är inte vi där än, så att vi vet ju inte hur det kommer kännas för dig, såklart. Mm. Men hur upplever du hela den biten just nu? Känner du dig som en pappa? Eller att du ska bli pappa?
Nej, alltså grejen att jag vet inte hur populärt det här är att säga i en podd eller på ett YouTube-klipp, men saken är att jag tror ändå att man har en förmåga att förstora saker, som sagt, alltså absolut överlag, men också innan saker och ting liksom sker, så tror jag också att vi har en förmåga att förstora saker i oss själva genom våra narrativ, våra historier. Och det är av diverse olika anledningar. Det brukar vara en kombination av att vi tycker om det, även om vi inte tycker om att erkänna det, så brukar vi tycka om en typ av underhållning eller drama.
Det är för Netflix är så populärt.
Ja, men precis. Och också för att vi liksom har en habituerad tendens till att skapa också det, tror jag, innan saker och ting sker. Att vi har en tendens att skapa mycket dramatiska kognitiva narrativ rent tankemässigt. Och som sagt, jag upplever att
alltså du menar att vi skapar historier i förväg på sånt som inte ens har hänt än?
Det, men också det som händer just nu också.
Så att
jag har märkt att jag, så att om det hade inträffat för mig, för din podd handlar ju också om nykterhet.
Mm.
Så om det här och någon typ av mognad, tänker jag, kommer oundvikligen med att man också blir nykter. Men nykterhet kan ju också liksom ses från olika perspektiv. Man kan också vara nykter utifrån ett perspektiv utav att också kanske vara, utav att man mognar, så blir man, skulle jag vilja hävda, mer nyktrare kognitivt eller i sig själv,
som man person. Man blir klarare,
precis. Mm. Och så att skulle det här inträffat i mitt liv tidigare, några år tidigare, då hade jag kanske inte varit lika, vad ska jag kalla det, sams med omständigheterna. Men nu är jag lite mer sams och lite mer stabilare i min hållning eller mitt förhållningssätt gentemot det som sker. Så jag upplever att jag ändå kan i stundens hetta till och med ibland, för det dyker upp alltså lite så här farhågor och tankar kring, men gud, hur ska det här bli? Klarar jag av att vara pappa? Kommer jag klara av att genomföra alla de här åtagandena som jag har i min vardag i relation till mitt arbete och min yrkesroll, och sen min roll då som pappa och min roll i relation till dig, och klara av att bolla allting samtidigt. Det krävs en typ av flexibilitet, men också stabilitet, tror jag, att kunna leva ett liv där man har alla de här obligationerna som det förväntas att man ska ha i vårt moderna samhälle. Och om vi jämför då, som att jag jobbar ju också med det här med mina klienter och sådär till viss mån, att vi lever ändå i ett samhälle där det som bedöms naturligt idag att inneha rent obligationsmässigt som en vanlig medborgare idag, alltså det är ju ändå, det är nog ganska mycket mer än vad man kanske hade för inte vet jag, 50 år sedan eller 70 år sedan, på grund av också den här moderna digitaliseringen och allt som uppstått, så är det som att kraven har bara ökat successivt. Mm. Och vi ser att det psykiska ohälsan även då har även som konsekvens skjutit upp i taket. Vi har aldrig haft så mycket självmord tyvärr som vi har just nu världen över, och vi har aldrig haft så många som lider av depression eller så många som äter antidepressiva läkemedel som vi har just nu, eller så många som får utskriven sömnmedicin som vi har just nu. Och jag tänker att det är korrelaterat till, till det faktumet att det är så att de här kraven som vi har idag i västvärlden här, trots att vi har det rent materiellt väldigt tryggt, så är det ändå vi som har mest psykisk ohälsa i världen över just nu.
Vi sätter som press på, eller det blir som press på oss i och med att man ser också, man kan jämföra sig med andra och man ser vad andra gör och så vidare. Och det kommer ju också väldigt mycket in i, märker jag redan nu i att bli förälder också.
Exakt.
Ja, det kanske det jag menar.
Verkligen det jag menar. Och jag tänker att det är en väldigt lämplig spegel att titta i när man ska bli förälder, när man upplever några utmaningar överlag i sitt liv, att man får spegla sina reaktioner gentemot det narrativet eller de omständigheterna som man upplever, och att spegla då sig själv gentemot de omständigheterna, det är nog väldigt sunt och väldigt utvecklande. Och då kan man ju då märka att man kan skapa vissa narrativ och man får vissa reaktioner utav oro, och man kan få ett ökat kontrollbehov, vilket är naturligt biologiskt sett, för att vi försöker bara försäkra om att saker och ting ska gå väl. Men ibland kan den försäkringen i sig själv bli egentligen bara ett hinder för att hantera omständigheterna istället för tvärtom, vilket vi pratar mycket om 12-steg som du vet, just att vilja erkänna vår maktlöshet inför vårt beroende. Och inte förrän då så kan vi börja jobba gentemot de andra 11 stegarna inom 12-stegsprogrammet exempelvis, vilket är ett bra exempel på det, just det här att kontrollen eller makten kan vara det största hindret gentemot ett tillfrisknande från ett beroende. Och den principen tror jag faktiskt gäller i många olika sammanhang, inte allra minst som förälder, att vi vill kontrollera allting, vi vill kontrollera våra barn, vi vill kontrollera omständigheten, vi vill kontrollera saker på en nivå som kanske inte är som är mer neurotisk och inte så sund eller ens effektivt rent handlingsmässigt, utan skapar mer egentligen handlingsförlamning ibland till och med. Jag har sett det ganska nära under ganska intima sammanhang, exempelvis att behovet av kontroll har ibland skapat till och med en handlingsförlamning,
man sätter käppar i hjulet på sig själv typ.
Exakt.
Med det kontrollbehovet man
verkligen
har. Men vad menar du, hur är det kopplat då till vad du känner för connection till barnet?
Exakt, så det är kopplat på alla sätt och vis, för att jag får ju spegla alla de här reaktionerna hos mig själv när det här uppstår. När det här uppstår just nu så ser jag att det blir oro. Jag försöker kontrollera saker. Jag försöker se till att saker och ting är som de ska vara, vilket också är ju normalt och sunt och bra. Men det kan ju bli på en nivå som inte är
sunt
eller optimal. Men med det sagt, samtidigt, parallellt kan jag också se att jag lyckas handskas med det på ett mycket mer stabilare sätt. Peppa tar i trä än vad som kanske hade skett för några år sedan. Men samtidigt kan jag också se de här tendenserna av att man ändå vill utöva en typ av kontroll, och att man får oro, man får nervositet, man blir lite neurotisk i vissa sammanhang av de här tankarna. Och då får man påminna sig om att det här är bara tankar om någonting som inte existerar eller ens finns just nu. För att när jag är där och jag har den här bebisen i min famn som skriker, gråter på natten, jag ska upp och jobba klockan 6 morgonen efter, och jag har inte fått sova ordentligt på kanske 3 nätter, för man har hört alla de här skräckhistorierna, va? Och hur det kan vara om man får en bebis som är lite orolig, så påminner jag mig själv bara om att det är bara tankar som faktiskt uppstår här och nu, som indikerar om en händelse, en situation som inte ens äger rum eller har ägt rum, och som kanske inte ens kommer äga rum. Och om det ens äger rum, då kommer jag bara vara i det just då, och då hjälper inte de tankarna så mycket, utan då är andra saker relevant just där då, förmodligen, som det brukar vara. Så att de tankarna skapar ofta mer stress och oro, gör mig vad vi kallar mer neurotisk än att det skulle vara hjälpsamt på något sätt.
Ja, precis, för det är ju tankarna som skapar allting egentligen som vi upplever på något sätt. Så då om man går runt och tänker på allt som är i ovisshet och sånt som vi inte vet någonting om än, så blir det såklart stressande, för kroppen går in i någon sorts stressreaktion på det då också. Men det som jag upplever just nu, så känns det som att det jag tänker mest på är själva förlossningen. Som mina tankar tar mycket av är rädsla inför den. Medan för dig känns det som att, och du får gärna rätta mig om jag har fel, men att du tänker mer på hur det kommer vara att ha ett barn. Alltså att faktiskt ha en bebis. Eller?
Alltså jag skulle vilja säga ändå att det är nog ändå både och för mig också. Det är både förlossningen men också...
Jo, det är i och för sig för mig också.
Ja.
Men mer med förlossning för mig tror jag. Just nu i alla fall.
Okay.
För att det liksom är så här... Ja, alltså jag verkligen är så här, jag vet att jag alltid har varit väldigt, även innan, jag vill ju liksom inte ens ha barn på väldigt många år eller liksom så. Men till och med när jag har tänkt på ändå föda barn en dag, även i sådana perioder, eller även då i mitt liv när jag inte velat ha barn själv, så har jag ändå tänkt så här, shit, hur fan, alltså aldrig i livet, jag ska aldrig göra det liksom.
Nej.
Och tänk på hur jobbigt och hemskt det måste vara liksom. Och sen så nu sitter man här och har ett barn i magen och vet att på något sätt ska hon ju komma ut liksom.
På något sätt
Ja, faktiskt, och det är jätteläskigt så. Men det var så skönt i morse när vi låg och läste i den här gravidappen jag har och bara så här förlossningsförberedelse och så, men det kan man liksom bli ännu mer stressad över också.
Absolut, absolut. Men det finns så många olika lager till saker. Det finns så många olika perspektiv till saker.
Mm.
Och olika nivåer till saker på ett sätt. Så att man kan ju liksom... Alltså, vad ska man säga? Man kan ju liksom spekulera, reflektera kring det där på så många olika vis. För att det är det här som är så intressant. Nu har ju du och jag, precis som förra gången vi gjorde den här inspelningen på mitt avsnitt där jag delger min livshistoria. Så då hade vi varit på ett retreat och nu har vi också varit på ett endags retreat igår.
Mm.
Så kallat Sasen Kai. Och där var det så fint också det han sa då, han som hade det dagsretreatet, Kansan, för han sa någonting väldigt bra där. Just det här med att en mening kan liksom... reflekteras kring på så många olika sätt och utifrån så många olika nivåer och utifrån så många olika förståelser. Så att exempelvis, ja, det är ju liksom just det här att man har liksom det, bara liksom saken i sig att man har en liten människa liksom, eller att det är en liten människa just nu i din mage. Bara det är liksom helt otroligt. Det är liksom ett mirakel. Det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Och att vi sitter här och kan ha en konversation här med, vad vi vet på din podd, att det är tusentals människor som faktiskt lyssnar på din podd. Och nu avslöjar jag lite siffror här. Men att det faktiskt är så.
Ja.
Och att det kan liksom, att det kan vara möjligt nu i den här moderna tiden. Bara det säger ett mirakel. Och hur går någonting till? Absolut, vi har ju förklaringar till hur saker går till och sådär, rent teoretiskt, förklaringsmässigt. Och vi har ju en förklaring också till varför vi biologiskt kan sitta här och ha den här konversationen och till hur du kan ha den här människan i din mage och hur den kommer ut och så vidare. Va? Vi allihopa har ju gått igenom den processen, annars skulle inte vi sitta här nu och prata.
Nej, jag vet, det är som är så sjukt.
Även om det också kan bli en existentiell fråga vart hönan och ägget börjar någonstans.
Ja, jo.
Relaterat till exempel den kristna traditionen till Adam och Eva och Edens lustgård och så vidare. Men just att allting är på ett sätt ganska häftigt och ett mirakel på ett sätt när man bara reflekterar kring det. Och hur det går till, ja på ett sätt kan man ju också säga att man inte har någon aning liksom. Hur någonting gick till, vart är hönan, vart är ägget? Så vi vet inte så mycket kanske egentligen.
Där kan man gå väldigt långt
ett,
och gräva.
På ett djupare perspektiv. Så att, men på något konstigt vis så sitter vi ändå här och saker och ting fungerar ändå. Och på något konstigt vis så tror jag ändå att det kommer gå an och det kommer gå bra ändå. Och jag tror också att vi har en tendens att vilja ha som sagt mycket kontroll och vilja veta saker i förväg för att säkerställa att allting kommer gå bra. Men jag tror att det ändå fungerar på något vis ändå.
Men det är kul att du säger det som så att det är ju verkligen ett mirakel och vi är båda väldigt tacksamma för det här såklart. Men jag kommer ihåg när vi har varit på två ultraljud och jag kommer inte ihåg, efter något av ultraljuden så var det som att vi båda var så här, alltså för oss var ju det jättestort att få se vår dotter på en skärm liksom. Att så här, ja det var alltså det är verkligen, i alla fall första ultraljudet så vet jag att den känslan kommer jag aldrig glömma i hela mitt liv när vi såg den första gången. Och det är så sjukt, för oss är det här så himla stort.
Mm.
Men sen så brukar vi också säga så här, fast Alltså hur många är det inte som är föräldrar? Alltså det är så vanligt, men för oss är det en sån stor grej.
Verkligen.
Det är
verkligen.
Så konstigt att verkligen. Det liksom, och att det blir och det är klart att det blir stort för dem, för att det här, som jag ser det hittills i mitt liv i alla fall, känns som den största förändring man kan göra i sitt liv. För att vi ska få in en person som vi kommer att sätta framför oss själva.
Absolut, så är det.
Ja, och det är ju ovanligt som gör att det
är liksom. Så är det, verkligen. Det är ovanligt. Så är det ju. Men med det så tror jag också att det kan finnas en typ av... Det är det här liksom... Jag tror också att det kan finnas en typ av... Och det är ändå ganska väl relaterat till vad din podcast handlar om. Just att den heter Don't Whine About It. För jag tänker att vad är det man gör när man whinar om någonting? När man klagar på saker och ting. Och när man kanske till och med använder då alkohol för att hantera saker och ting. Ja, det betyder att man har svårt såklart. Man upplever en svårighet av att hantera någonting. Vilket är mänskligt och normalt. Men jag tänker skillnaden på... Att whina om det och att inte whina om det, det är en ökad mognad.
Ah, ja.
Och jag tänker att...
Och acceptans.
Och jag tänker att acceptans är ett resultat av en ökad mognad.
Ah,
att du har förmåga att kunna bära och acceptera svåra upplevelser och svåra saker utan att behöva använda alkohol eller liksom trycka bort dem på något vis.
Ja, men precis. Att acceptera det man har framför sig oavsett... Vad det är, alltså oavsett...
Och kunna vara med det, precis.
Ja.
Kunna vara, man kan använda många olika ord, men jag tänker att också det du precis nyss satt ord på, just med föräldraskapet, att prioritera någon annans behov för ens egna behov, är också en sån sak. Att man inte whinar om det, och att man klarar av det. Eller man kan, det är faktiskt okej att till och med då kanske whina om det, men man klarar ändå av det fortfarande. Så om man klagar på det och önskar att det vore annorlunda, så klarar man ändå av att vara kvar i det utan att behöva bli av med det eller fly från det. Och använda kanske vin då exempelvis eller någonting annat eller vad det är man använder. Det är ett resultat av en ökad mognad. Och jag tänker att som förälder är det som att man nästan tvingas in i den mognaden. Tänker jag nu, innan Jens var med om det. Men ändå. jag tänker ändå att...
Det är okej att spekulera.
Exakt, jag tänker ändå att... och jag har ju faktiskt varit bonuspappa i en tidig relation. Haft den erfarenheten. Och då vet jag att den principen var väldigt viktig. Att man liksom tvingas in i att prioritera någon annans behov för ens egna. Och att det är en mognad som även uppstår utav det. Faktiskt. Som leder till att man blir mogen även i andra sammanhang också. Faktiskt. Att det kan liksom sprida sig till andra områden. Även också just den insikten och det förhållningssättet och den mognaden.
Ja, men för du var inne på förut att hade det här hänt för några år sedan så hade du varit på ett helt annorlunda sätt.
Mm.
Hur tror du skillnaden, liksom vad är skillnaden från om det hade hänt för länge sedan och nu?
Skillnaden är ju det såklart förmodligen att jag då i mitt fall hade och nu pratar vi inte om den tiden då i så fall som din podd handlar om när jag drack alkohol mer frekvent och så vidare då när jag var yngre. Utan mer att jag tror att jag då i så fall hade jag hade nog då i så fall förmodligen nog haft svårt med att helt enkelt vara förälder överlag, vilket jag inte har någon aning om hur det kommer bli nu såklart, men jag vet att bara den här situationen i sig att vänta ett barn hade jag nog fått mycket mer panik över. Jag hade gjort det till mycket större sak. Och jag säger inte att det inte är en stor sak. Men jag förmodligen i mig själv hade gjort det till en sån stor sak att jag hade haft svårt att härbärgera det och hantera det. För jag hade förmodligen skapat så mycket dramatiska kognitiva narrativ som man enkelt gör då. Som du så här under din ditt intro här till ditt avsnitt med Rebecca Ålund. Ja, hon som jobbar där på The House behandlingshem.
Jag var precis som programledare för en beroendepodd.
En beroendepodd, jag såg det precis. jag känner bara till det här med hans hem
för att du är inne i den branschen.
Exakt, för inne i den branschen och för att han som är terapeut där är min lärare under en utbildning.
Just det, för du går en 12-stegs
terapeututbildning.
Ja. Just nu, vid sidan av jobbet.
Exakt,
som terapeut.
Som komplement till min yrkesroll. För att arbeta med missbrukare. Så det är relaterat till mitt nuvarande yrke. Men i alla fall, då så sa ju du själv på introt där att just det här med att du själv märkte att du hade att du nästan fått en sämre förmåga till att komma i tid sen du varit nykter än vad du hade medan du var onykter.
Ja, exakt.
Och hur det kommer sig är ju jättemärkligt. Men det är inte så märkligt, för att när du var onykter, då var din hjärna och dina dramatiska konditioner, dina narrativ, dina tankar var mycket mer igång. För att du var mycket mera i fight or flight. Så att du skapade mycket, mycket mera dramatiska narrativ rent kognitivt. Som gjorde då att du trodde på de här tankarna, narrativerna, mycket mera. Vilket resulterade till att du varit väldigt neurotisk.
Extremt.
Neurotisk. Och det på någon vis hjälpte dig i den märkelsen av att du varit mer effektiv i att se till att du absolut inte som helst fick komma för sent. Mm. Så du var alltid en halvtimme i förväg.
Minst.
Till var och varje destination. Eller till var och varje...
Var jag hade, för om det var tandläkarbesök eller jag skulle träffa en kompis eller vad det nu än var.
Exakt, ja. Som du skulle göra, så var du alltid där en halvtimme. Du var där med en halvtimmes marginal. Och nu är det tvärtom.
Ja.
Och nu kommer det som för sent. Och det kan ju se ut som något negativt, men egentligen så är det något väldigt, väldigt positivt.
Ja.
På grund av att vilken plats relaterar du ifrån utifrån? Jo, från en plats som är mera, kanske lite mera chill. Du är lite mera lugn och mer trygg. Men att även det är helt okej. Okay. Det är okej okay,
ja,
att ibland kommer sent.
Men gör det inte,
det är sånt som
händer.
Precis,
det är liksom... Och det handlar ju om att jag tar inte livet på lika stort allvar kanske som jag gjorde
exakt.
Förut också. Alltså exakt. Till bonus till det du precis sa. Eller som tillägg till det du precis sa. Och jag tror att det är därför också som jag också är väldigt glad över att den här graviditeten händer 3 år in i min nykterhet, när jag också är balanserad i min nykterhet. Alltså jag är glad att det inte hände i början med nykterhet. Jag är verkligen glad att det inte hände när jag fortfarande var aktiv med mitt drickande liksom. För jag tror inte heller att jag hade hanterat den här situationen särskilt bra då. Då hade det nog varit... Alltså jag sa precis att jag är väldigt stressad över saker. Alltså för det är det här som... Jag, bara som parentes, det är verkligen... Det som är jobbigt med att vara i den här perioden är ju att... Det finns så himla mycket råd överallt hela tiden. Från alla håll och kanter. Alltså både från vänner som bara vill väl och vill berätta hur det har varit för dem och sådär. Men också från liksom de här gravidapparna och liksom barnmorskan. Och, alltså, det är så mycket, och då har jag ju verkligen så här blivit stressad över det. Jag sa till min barnmorska senast jag var där. Jag bara, är jag verkligen i fas med allting? Det känns som att jag missar någonting. Det känns som att jag borde göra någonting mer. Liksom.
Mm.
Så att det är liksom... Och då är jag en så här prestationsprinsessa överlag och var ju mycket mer som förut i jämförelse med vad jag är nu. Och det är det jag menar med att så här, hade det här då hänt förut och jag blir stressad på det här sättet nu, så kan jag bara tänka mig hur det hade varit då. Och också hur jag hade varit som mamma, att så här, vara nykter i 9 månader. Bara det i sig hade ju varit alltså, jättesvårt, tror jag. Även fast jag hade mitt barn i magen. Att liksom, då känns det som att nu har jag ju kunnat jobba mig ifrån... Att nykterheten är en kamp. Den är ju ingen kamp längre. Den är ju bara en självklarhet i mitt liv. Alltså det är ju bara, det är bara nice. Jag kan verkligen inte ens föreställa mig att dricka igen. Och att så vara i den balanserade nykterheten och samtidigt vara gravid. Alltså jag är så jättetacksam för det. För vi ska ju säga det också att så här, vi har ju inte varit ihop särskilt länge. Du och jag.
Nej.
Alltså jag blev ju gravid 2 månader in.
Absolut.
I vår relation. Och det hade ju också, tror jag, förut varit sån här grej som jag tror hade stressat upp mig mer. Så här, gud, ska, är det här, för att du och jag väljer varandra, oavsett hur det går mellan oss,
ja.
Så kommer vi alltid vara tvungna att ha med varandra att göra nu.
Jajamän, så.
När vårt barn kommer. Men det jag kom fram till med dig var ju liksom att så här, vi kan inte veta hur det ska gå mellan oss. Vi vet att vi älskar varandra och vill vara med varandra nu och att det känns väldigt, väldigt bra. Och att det känns rätt och allt det där. Men man vet ju inte hur saker och ting kommer bli. Men det enda som för mig kändes viktigt i liksom, när vi blev gravida var liksom att så här, jag kände verkligen så starkt att oavsett hur det går mellan dig och mig så vet jag att du kommer bli en väldigt, väldigt bra pappa och jag vet att vi kommer kunna vara bra föräldrar tillsammans ändå. Sen hoppas jag att vi aldrig hamnar där.
Nej.
Såklart. Nej.
Nej,
jag vill ju vara med dig såklart hela resten av mitt liv helst. Men ja.
Och så är det ju såklart när man är kär, men som du säger, man vet ju aldrig vad som händer.
Nej.
Och det är bra att bara liksom acceptera det att vi inte vet det. Men jag vill bara, för som du säger då, klokt att de här narrativen och de här tankarna och allting, för att det var exakt det som det var det jag ville liksom komma till, just att som du sa också där med på intro till Rebecca Åhlunds avsnitt, att också där att det var de här, att då hade du också där men det här narrativet och de här tankarna också, och då hade det varit mycket värre då också än vad det är nu när du är gravid, om du hade spolat tillbaka bandet. Men just att det är det jag ville komma till, när hade hjälpt för mig också på samma sätt, att jag då i så fall på den tiden, för att komma tillbaka till din fråga, också då hade helt enkelt haft mycket svårare att kunna bära allt det här som sker och som händer. Och jag säger inte att jag bär som en, att allting känns som en fjäder, men det känns liksom okej, okay, allting är lugnt oavsett vad, och alla har ju såklart olika, jag menar vissa gör en stor sak av det för att de kanske har velat haft barn länge och blir jätteglada när de väl lyckas, och det är jättefint, jättebra då att vara glad och lycklig och tacksam över det, det är ju jättefint, jättebra. Men just i mitt fall just nu så är det som att jag också lärt mig på något vis utav livet att det bara liksom på något vis i livet, och det är det som skillnaden på nu och för några år sedan, eller för många år sedan kanske nu, så just att det som händer i ens liv, alltså i våra liv på något vis, är ju liksom bara, alltså det bästa sättet att förhålla sig till det, oavsett vad det är, vare sig man tycker att det går enligt planerna eller inte, är just det här. Om man också pratar om i psykologi, är definitionen av psykisk hälsa. Kommer du ihåg vad definitionstermen för psykisk hälsa är?
Du får inte fråga.
Det psykologiska fältet. För det, vi pratar om det mycket under vår utbildning också.
Jo, jag vet. Jag
enligt Anna Kover, som är känd.
Ja, precis. Hon som har skrivit massa böcker.
I Sverige, som har skrivit många av vår kurslitteratur som vi har haft. Som jag tycker om jättemycket. Det borde till och med här på podden någon gång. Men och hon säger då det att, shoutout till Anna Kover. Men hon säger också det att då definitionstermen för psykisk hälsa är egentligen något som kallas psykologisk flexibilitet.
Just det.
Eller kognitiv flexibilitet kan man också kalla det. Och det är just det här att man har ett flexibelt förhållningssätt gentemot det som sker och det som händer. Och att det inte är för rigid, helt enkelt. Just att det är flexibelt och att man liksom, det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk, citat som jag tror ursprungligen här stammar från jag tror, jag vet inte om det är taoism eller om det är Confucius lärare eller vad den är, men det lyder i stil med att bambuträt som inte böjer sig längs med vinden när det blåser går av. Och det är så väl formulerat. Det är så sant, för det är exakt det som är definitionen utav, även i modern klinisk observation, så är det exakt just det att termen som sammanfattar psykisk hälsa är just psykologisk flexibilitet, så just att man är flexibel.
Och ändå är det som inte kommer automatiskt för de flesta av oss, alltså att man gärna gör motstånd mot det som är, att det som är just nu, och liksom att man till och med är väldigt bra på, har jag varit i det förflutna i alla fall, till och med bra på att hitta felen i mitt liv eller i min situation, att liksom, jag är aldrig nöjd. Det var så jag gick runt i så många år, att jag kände liksom att jag är aldrig nöjd med någonting. Det var liksom mitt mantra som jag hade i mitt huvud. Jag är aldrig nöjd. Det är alltid någonting. Det är alltid någonting som är fel. Liksom.
Det var så alltså? Du hade det som ett...
Ja, jag hade liksom så här... Jag kan ju inte vara nöjd. Det var det. För jag reste runt och bodde på massa olika ställen. Och jag bara kände så här... Varför plats jag än hamnade på, så var jag aldrig nöjd. Det var alltid någonting som skavde. Det var alltid någonting som jag kände inte gick min väg. Eller så här... Det är såklart att det här skulle hända mig. Alltså gjorde mig själv till så himla mycket offer i alla omständigheter och alla situationer jag var i på ett eller annat sätt. Kändes som. Och då är det klart att då är man ju verkligen inte flexibel kognitivt alls, utan då är det verkligen bara så här att leva i motstånd liksom.
Mm.
Och då blir inte livet så himla härligt.
Nej. Men var du medveten om det? Kommer du ihåg det under den tiden? Var du medveten om att du hade det
Nej, det tror jag
narrativet?
Inte. Nej.
Du var inte medveten om det alls?
Det här var jag så en tid när jag drack och så förstås. Så att jag var medveten om det på det sättet att det fick mig att må så dåligt.
Du var det?
Ja, att aldrig känna mig nöjd.
Mm.
Att jag kände att det är något fel på mig.
Du noterade ändå liksom, konsekvensen av utav det på något vis, ja, att du gjorde det, gud, jag mår bra av det här.
Ja, absolut. Men det var som att jag också på något konstigt sätt så var det bara som att jag hade någon konstig acceptans i att jag får aldrig vara nöjd.
Mm.
Och jag är nog bara sån som person, att jag ska nog bara må dåligt. Jag brukar säga att jag hade så här en förkärlek till att må dåligt. På något vis. Jag var ju väldigt mycket så emo-kid när jag var yngre också, lyssnade på My Chemical Romance och massa emo-musik och så. Men det är en annan historia. Men i alla fall, det var verkligen och det är det här som man pratar mycket om i 12-steg också, är ju att det är väldigt vanligt att
skam.
Självömkan,
precis.
Ja. Och skam förstås också. Men framförallt i mitt fall så var det, jag insåg det när jag gjorde stegen hur mycket framförallt självömkan var min största karaktärsdefekt. Att jag gick runt och tyckte så jävla synd om mig själv hela tiden. Mm. Och tänkte bara, vad är det för fel på mig? Och det är det som är skönt nu att prata om det. Därför att det gör jag fortfarande väldigt mycket ibland såklart. För sånt försvinner ju tyvärr inte bara över en natt. Men nu kan jag i alla fall vara uppmärksam på att jag kan faktiskt också välja min inställning till saker och ting också.
Ja. Men absolut, men just självömkan och skam och alla de där grundläggande liksom affekterna eller emotionerna som ofta faktiskt driver även missbruk och beroende, men ganska mycket ändå, så man ser ganska mycket, alltså det brukar användas lite löst, man brukar kalla det dålig självkänsla. Men man brukar säga det även inom anknytningsteorin, inom just psykologi, att när man är exempelvis barn då så brukar man oftast referera till det här att om man har haft en miljö som inte har gett den tryggheten man behöver eller dylikt, då brukar det vara så att man vänder då upplevda bristen gentemot en själv, att man tänker alltid att då när man är barn, för man har inte råd att lägga över det på ens föräldrar, för man är så biologiskt beroende av dem, brukar man säga. Så då är det så att man naturligt som barn då upplever att den här bristen kommer från en själv, att det är jag som orsakar att jag inte får den här tryggheten eller den här närheten som jag behöver när jag är rädd eller osäker eller orolig. Så det måste ha med mig att göra, det har inte mina föräldrar att göra eller någon annan att göra, utan så jag är inte tillräcklig.
Usch,
och sen så säger man då att det är det här som driver vidare, att alla försöker prestera och bevisa för sig själv och för andra att de någonstans är tillräckliga, fast de aldrig någonsin blir tillräckliga. Och så blir den här onda cykeln, det är ju utifrån ett psykologiskt perspektiv då, utifrån anknytningsteori och så då säger man ju det, att det är det som är
orsaken. Och sen så går orsaken. Alla runt och känner att jag är den enda som känner,
precis,
så här.
Exakt.
Ja, alla andra är liksom har sitt shit together och det är bara jag som känner så här. Så
exakt, och så tror man då att man förtjänar då att ha det narrativet. Och inte nog med det, utan det kan också finnas en underliggande tro, pratar man också om att som vi studerade under vår utbildning också, han Paul Gilbert sa det, att just gällande självkritik, att det kan också finnas en underliggande föreställning om att jag tjänar på att vara negativ i mitt narrativ och ha en ganska radikal eller hård självkritik kognitivt i mig själv, för att det resulterar till att jag får en ökad förmåga till att överleva. Så om jag är negativ istället för positiv, så kanske jag presterar bättre och gör bättre från mig om jag är rädd och otrygg än vad jag gör med förtrygg. Så ingen vågar någonsin riktigt slappna av.
Mm.
På grund av ett evolutionärt biologiskt perspektiv. För att man menar på att även våra förfäder utifrån evolutionär biologin har då kanske då helt enkelt sett att det har funnits en vinst i det.
Ja, men det är också, ja, och det är också så vanligt att
better safe than sorry.
Exakt, det finns till och med ett uttryck för det. Så det är så konstigt att alla tänker så. Men det är det som jag tycker känns så läskigt med att också ta in ett barn till den här världen, och den anledningen också att det finns så jävla många sätt att fucka upp ett barn på. Mm. liksom, som förälder. Alltså det är så lätt hänt att alltså, vi är ju inte felfria. Ingen är felfri. Det är klart att man inte kommer göra alla rätt. Liksom.
Nej.
Men jag tror att, och det är där, återigen det här med prestation, att så här, det där jag är rädd för är att det kommer bli en stor prestation där man går in i liksom lite för mycket att nu måste jag göra det här så bra som möjligt så att mitt barn får må så bra som möjligt. Och då, det enda man gör då när man försöker få den kontrollen blir ju att sätta käppar i hjulet på sig själv på något sätt. För då är man inte med sitt barn. Man är inte i stunden och man ser inte sitt barn, tror inte jag. Då.
Exakt. Och just här kan jag tycka bland annat att alla de här teorierna kan ibland bli hämmande och fungera som hinder och lägga mer press, negativ press på föräldrar och på och på människor som håller på att skaffa barn och så vidare. För att jag tror också att det kan vara, fungera hämmande helt enkelt just då, att det kan bli så som säger att man kan tänka, men gud, då är allting upp till mig. Men inte heller helt sant, utan därför tycker jag också att det här flexibla förhållningssättet är viktigt att komma ihåg, att för att barnet när det kommer är ganska, det är också ganska intressant att det har en egen uppsättning, en egen karaktär, en egen personlighet helt enkelt, med egna tendenser, med egna beteenden, och är sin egen lilla människa. Så vi säger ju att alla kommer nollställda, men jag personligen råkar komma från det läget av att jag tror att ingen kommer nollställd, utan alla kommer förinställda. Och jag tänker att, vilket vi också säger utifrån vetenskapligt förankrat perspektiv också, att det är så, vi har ju en genetisk uppsättning och så vidare, men just att jag tänker att då som förälder är ens uppgift att bara ta sig an det oavsett vad det är som dyker upp, och då bara göra det bästa man kan utav det, till och med som det här kloka ordspråk lyder, att if life gives you lemonade, make sure to förlåt. If life gives you lemons, exactly. Make sure to create lemonade.
Exakt.
Och det är så fint, för att det finns någon fin sanning i det, just att även om det vi utsätts för är surt, eller till och med beskt, så kan vi fortfarande göra juice utav det.
Ja, och det gäller ju det liksom alla grejer i livet. Alltså verkligen, att så här, vilka lemons den är, så går så här jobbigt positiv igen låter nu.
Ja.
Så ser man det på det sättet, att hur kan jag göra lemonade av de här jävla sura citronerna som livet har gett mig?
Ja,
nu?
Och det är en övning. Och där tänker jag mycket på han Viktor Frankl, som skrev den här fantastiska fina boken som heter Man's Search for Meaning.
Mm-hmm.
Och vad är det för litteratur? Jo, det är han är själv en psykoanalytiker. Och han vart ju fångatagen och vart placerad på Auschwitz, vilket de flesta vet vad det är. Det är ju ett koncentrationsläger. Som byggdes under andra världskriget. Ja, men det vet jag.
Ja, precis.
Och vad skrev han den boken om? Jo, om sin upplevelse då utifrån den erfarenheten där han befann sig flera år. Och han överlevde den otroligt intensiva upplevelsen.
Ja.
Och där har man ju hört mycket historier av hur extremt vulgärt inhumant det faktiskt var. Allt från att vakter verkligen har avrättat små barn, liksom framför ögonen på sina föräldrar, till att man har gasat ihjäl massvis med människor och allt som skedde där. Och han lärde sig utav den erfarenheten som han skrev i boken, att han märkte att de individerna som hade en ökad förmåga till att acceptera att de var där de var och att de inte kunde göra så mycket åt det, men la mer fokus då på hur de valde att respondera och svara på de här förödande omständigheterna som de upplevde kring sig, just i att vara där, som de hade noll kontroll över, men valde ändå att försöka göra det bästa de kunde av det. Och fanns det någon de kunde vara trevlig mot, fast de inte hade ätit på en vecka och kände att de var nära döden, så var de ändå trevliga. Och märkte de att de kunde hjälpa någon bredvid sig och inte bara tänka på sig själva, så gjorde de det. De hade en ökad förmåga till att klara sig och överleva hela den händelsen. Det är skillnad från de som bara lät de här negativa omständigheterna bara överväldiga dem och ta över dem och bara omedvetet reagera på allting. De överlevde inte så länge. Och han förklarade, som psykoanalytiken som han var, att det fanns ett utrymme. There is a space between stimulus and response. And the people who could be conscious of that space, they had a increased possibility to survive.
Mm. Wow.
Och det är så otroligt fint för att det säger så himla mycket just att det är någonting det här med att man även om man kanske finner sig själv i en situation som man själv känner att man inte har planerat eller själva önskat, som de gjorde, alla judar då under andra världskriget, som bara fråntog sina friheten och radikalt sattes in på det här extrema inhumana koncentrationsläget, de som ändå kunde fortfarande finna en acceptans kring det och ändå förhålla sig på ett proaktivt vis. De lyckades i större mån överleva än de som inte gjorde det.
Det säger väldigt mycket. Verkligen. Det är kul att vi börjar prata om vår dotter och avsluta med koncentrationsläger.
Ja, men det finns en direkt korrelation. Så är det. Det hänger ihop. Så är det. Faktiskt, det gör verkligen det.
Jag tänker om hon får höra det här avsnittet sen. Det blir kul.
Ja, det blir jätteroligt. Hur poddar fungerar då när hon är vuxen? Då ser man nog allting framför sig. Det blir som VR fast.
Ja, det blir spännande att uppleva det. Med.
Ja, men
nej,
precis.
Men jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Men,
det gör det för att bli förälder. Mm. För man kan aldrig någonsin förutse
hur det kommer
som,
bli.
Vad som komma skall.
Nej, så är det ju. Vi vet bara vad vi har här och nu dock. Och jag tycker att
det är
så här,
inte hur man har det, det är hur man tar det. Som
Marcus Krunegård sjunger dig i en jättebra låt som du som lyssnar borde lyssna på. Den heter Ibland gör man rätt, ibland gör man fel, tror jag.
Exakt.
Ja, i alla fall. Nej, men för att det jag ville säga i alla fall med allt det här är ju liksom att vi har ingen aning om hur det kommer bli. Jag är ju fortfarande liksom, även fast jag kände henne precis här nu, även fast jag känner henne och liksom vet att hon är här och att förhoppningsvis kommer hon komma ut till oss, så känns det fortfarande väldigt overkligt att vi faktiskt ska bli föräldrar.
Mm.
Det känns jättelångt bort. Jag tror att det är dels för att jag inte vågar tänka så långt, för att det är så mycket som kan hända. Det är så mycket som kan gå fel.
Mm.
Och sådär. Alltså det är ju det. Men om jag ändå ska säga då så vet jag ju att om det väl får hända att hon kommer till oss, att det kommer bli som sagt den största förändringen förmodligen som någonsin kommer hända i våra liv. Men jag tycker redan nu att bara vara gravid är en väldigt, 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 väldigt stor förändring i livet. Att så här lära sig att ta någon annan före sig själv. För det är typ det jag försöker göra nu också, även i graviditeten på något sätt. Att så här känna in i min kropp mer, att lyssna på den, att så här, ja men du vet, alla sådana saker. Så förändringar blir liksom också i sig, oavsett om det är, vad det är för förändring, så är det alltid någonting som vi måste anpassa oss till.
Absolut.
Och då är det precis som du säger, att liksom, hur gör vi där då? Hur hittar vi den där acceptansen?
Det flexibla förhållningssättet.
Hur hittar vi det flexibla?
Varken höger eller vänster.
Ja, hur gör
och,
man liksom det?
Beroende på hur det ser ut och hur det är. Ja. Vad närvarande är det som är framför en.
Ja, och så det handlar liksom
oavsett om det är ditt behov eller mitt behov eller vems behov. Så här.
Bara vara i det och bara acceptera. Men
och
det
bara
lättare
svara.
Men det är lättare sagt än gjort.
Det är mycket lättare sagt än gjort.
Ja.
Det får man träna på det.
Ja, hur tränar man på det?
Genom att bara göra det.
Okej.
Okay. Man övar genom att bara vara i det och göra det. Det som är framför en.
Ja. Det är som att träna på att meditera.
Det är ingen skillnad.
Nej, det är ingen skillnad.
Det är en skillnad på det eller steka omelett.
Nej, precis. Mindfulness kallas det.
Exakt. Ja. Eller att bara vara här med det som är framför en.
Ja.
Och verkligen vara här.
Mm.
Och inte alltid vara överallt samtidigt. Utan liksom med det som har. Till och med om du gör flera saker samtidigt. I så fall vara med det.
Mm.
Här. Även om du gör tre saker samtidigt. Vara med det här. Och bara vara närvarande i det som är.
Mm.
Det är ju liksom det som är hemligheten på något sätt, på något vis. Och det är därför liksom, nu är det ju så att, för jag tänker bara folks för lyssnarna, för att vi pratade om det även förra gången när jag var med på din podd också, att så, och vi båda två är ju aktiva i det här med beroende och missbruk och jobbar med det.
Mm.
Har det som liksom en yrkesroll på olika sätt. Jag är ju behandlare, KBT-terapeut, och du jobbar ju egentligen som beroende coach och har din podd och allt, så att vi är ju båda två inne i det här på något vis av att man ska vara närvarande, eller vi förespråkar det även för de som försöker ta sig ur destruktiva beteendemönster och hamna på en bättre plats med sig själva. Och därför är vi ju ganska inne i det, för vi ser att det är ju essensen av att tillfriskna.
Ja.
Från beroende är ju faktiskt i att man lär sig att vara i, med det som man har framför sig här och nu. Oavsett hur det ser ut, även om det är obehag, för man ser ju att det drivs av att man försöker bli av med obehag.
Mm.
Och obehag är ju liksom det som är utmaningen att lära sig att vara närvarande i. Och då tror jag att man helt enkelt naturligt får det här konstruktiva förhållningssättet av att respondera eller svara på ett sätt som är adekvat utifrån det som finns framför en.
Mm.
Som han menar på när Viktor Frankl med de som var i Auschwitz, att de lyckades vara i den här jobbiga upplevelsen, till närvarande i den, och då var det så att de naturligt såg att det fanns ett val här, hur jag ska välja att svara upp på det som är framför mig utan att förlora mig själv i det negativa kring det, eller reaktions affekten kring det, att jag bara har lust att bara reagera och skrika.
Mm.
Och det är helt okej att vilja det, men att jag kan vara lite närvarande i det och ändå svara på ett sätt som är mer konstruktivt utifrån omständigheterna än att kanske skrika.
Jo, men sen så ska jag ju säga också att, så här, att vänta vår dotter är ju inte, alltså jag tycker ju inte bara att det är läskigt och jobbigt, utan jag tycker också att det är väldigt fantastiskt och härligt, vill jag ju bara lägga till. Jag tycker att det här är jättespännande. Det ska bli jättespännande att få träffa henne, och jag tycker den här tiden är extremt härlig på många sätt också. Så att det är ju liksom, och det är det som är grejen med livet, att allt är ju inte svart eller vitt bara sådär, utan och jag tycker det är så kul att få uppleva det här med dig också, och liksom att, så här, att få gå igenom det här. Jag är väldigt, väldigt, väldigt tacksam för det.
Mm. Jag är också väldigt tacksam för det, och jag tänker att det är ett väldigt sunt förhållningssätt också,
ja,
att ta emot det,
ja,
och vara tacksam över det som man, ja, har framför sig. För att saken med den här graviditeten också, om vi ska avslöja det, var ju att vi inte hade planerat det, för det skedde ju så snabbt. Vi hade varit tillsammans 2 månader. Men ändå kändes det så rätt att bara behålla det.
Ja, det kändes jättefel att göra någonting annat.
Ja,
det var verkligen bara, det var självklart att jag ville ha eller att vi ville ha henne. Liksom, så. Ja, nej, men så är det verkligen. Du, vi måste avsluta, för jag ska iväg på akupunktur, för jag har ju ländryggsproblem nu i och med graviditeten.
Jajamän.
Så, vi får avsluta för idag.
Ja, det får vi.
Ja.
Okej. Ja, tack så mycket.
Tack för att du kom hit igen.
För att du var med.
Du kommer komma med fler gånger.
Just det.
För jag tänker att, jag ska säga det, att det här avsnittet finns även på, för dig som lyssnar bara på det här avsnittet, så finns det även som YouTube på video också. Och det kommer komma, vi kommer liksom under graviditeten nu att fortsätta reflektera över väntan på vår dotter, helt enkelt.
Jajamän, det kommer vi.
Ja, så på återseende.
På återseende. Tack så mycket, allihopa. Ha det bra. Hej då.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej.
Podplay, en del av